Hallonflickor, sveakungar, säljägare och mäktiga tvillinggudar. Det är en myllrande värld vi hamnar i aktuella boken Sveriges långa historia. Arkeologen och författaren Jonathan Lindströms breda översikt över just Sveriges riktigt, riktigt långa historia. Från isåldern och de första människorna i Skandinavien för 14 200 år sedan ungefär till dagens Sverige år 2022. I Vetenskapsradion Historia idag ska vi prata om hur det går till att skriva en sån här mäktig ny historik över Sverige och vad det är för en ny bild av vår historia som framträder genom Jonathan Lindströms glasögon. Välkommen till studion, Jonathan.
Tack så mycket.
Och hur mår du efter det här arbetet?
Man brukar prata om postdoktoriell depression.
Jaha.
Att man blir lite, alltså det har varit ett fantastiskt äventyr. Det har tagit flera år då, även om jag har gjort andra böcker under tiden, men jag har jobbat och tänkt på det här oerhört mycket och försökt undvika att prata om det hemma då framförallt. Och när man väl lämnar det ifrån sig, då blir det här att ja, vad ska jag göra nu?
Det är tomt.
Och därför har jag tvingat mig till att börja med nästa bok redan. Ja. Och det blir en kulturhistoria, eller en sorts litteraturvetenskaplig översikt över Sveriges historia under 14 000 år, det också. Men som sagt, det är fortfarande så att jag har kvar den här lite fetischistiska inställningen till boken. Jag sitter och bläddrar i den och läser.
Njuter.
Och nu för tiden så har jag hunnit glömma rätt mycket av vad jag har skrivit.
Ja, det är nytt och spännande för dig också.
Ja, absolut.
Ja, för det är det ju verkligen för mig som har läst den. Jag har ju läst många fackböcker om historia och också många översiktsverk över Sveriges historia. Till exempel Norstedts stora satsning kring åren runt 2010 där i 8 band. Men det som du gör är ju någonting helt annat. Någonting personligt. Och vad är det egentligen som du har velat göra med den svenska historien, tycker du?
Ja, jag kan väl säga så här, att på väg till studion så kom jag på en liten liknelse. Och det är att jag har vankat runt med en låda och samlat in pusselbitar hos alla mina kollegor, arkeologiska forskare runt om i Sverige och även i utlandet. Och sen har jag satt mig och försökt pussla ihop det här till någonting som numera är möjligt, men alla arkeologer är så specialiserade så att de har inte riktigt kommit dit på sitt håll. Mm. Men det jag kan göra genom att sammanföra alltihopa, det är att jag kan ge den första politisk-ekonomiska översikten över Sveriges historia och dessutom berätta om människoöden. Mm. Därför att det finns så mycket, ska vi säga, mänsklig kunskap nu, enskilda individer, man har gjort olika isotopanalyser och DNA-analyser och så vidare. Så att det gör att jag blir lite så här tårögd när jag tänker på det, men det är det här fantastiska äventyret att följa människor när de gör försök att kolonisera Sverige under 3000 år där i slutet av istiden. Och de åker på, backlash, smällar och tvingas lämna.
Det är ju dramatiskt, det är ständiga in- och utflyttningar och isen som rör sig fram och tillbaka. Det är inte så enkelt som man kanske trodde från lågstadiekursen.
Nej precis. Och då försöker jag ändå, och i det här virvaret då, därför att det finns ju ingen anledning att bara räkna upp torrt och här, så försöker jag visa hur människorna tänker och arbetar och vad de gör för vettiga saker och vad de gör för misstag och så vidare. Och på det sättet, alltså det har varit otroligt spännande att följa den här processen och att vi numera kan säga så mycket om det. Mm. Och sen då hur de här första jägarna då, sen får du mer etablerade, det blir till och med lite trångt 7000-talet före Kristus här i Sverige då, framförallt i södra Sverige. Och hur samhället förändras, det kommer nya migrationsvågor och vi har bondestenålder, hövdingadömen, hierarkier och krigare det växer fram politiska, alltså det är otroligt häftigt det här och det går att se därför att det finns, tack vare forskning då, så finns det möjlighet att se även liksom strukturen på samhällena och politiska välden. Så att det går att återberätta som verklig historia, om man ska säga, sentida historia.
Ja, precis. För det som du säger då är ju egentligen att de här flintskärvorna och stolpålen som arkeologer gräver fram och har grävt fram i långa tider, de är ju med i boken, de finns med, men du höjer liksom blicken från de här partikulariteterna kanske till att kunna berätta då, som du säger då, en politisk och en ekonomisk historia, även under en, vad säger man, grå eller i alla fall väldigt, väldigt avlägsen forntid och ibland kall då borta i isåldern. När man kanske inte trodde, jag kanske inte trodde i alla fall att det ens fanns en politisk eller ekonomisk historia.
Ja, nej, och det är också det. Och det här är Jag är så himla tacksam för det mina kollegor arbetar med. Och jag sitter ju och jobbar själv också naturligtvis. Då, men just det här att kunna sammanföra, att du kan liksom måla upp ekonomiska konjunkturer och visa att fångstfolken i övre Norrland är indragna i den globala ekonomin med sin pälsjakt. Och man kan se liksom när de intensifierar jakten i början av bronsåldern, så hänger det ihop med att man måste importera mer metall till Norden och även upp längs Norrlandskusten bland bönder. Så att alla är indragna i det globala.
Mm.
Och det är också någonting som är så där häpnadsväckande, att vi kan följa det där över tusentals år.
Mm.
Och samtidigt då gå ner i detalj och se hur det gick till på den enskilda gården.
Mm. Och så kommer vi väldigt nära människorna i din bok också. Du skriver ju i slutet av boken att du är en, som du skriver då, en ivrig förespråkare för att studera logisk inlevelse. Alltså att studera allt tillgängligt källmaterial, leta mönster, försöka tolka dem med den lilla livserfarenhet och kunskap man för tillfället besitter. Vi har små bitar bevarade av den forntida verkligheten, så fragmentariska och få att de utan tolkning ger en grundfalsk bild av dåtiden med människor utan kött, blod och tankar. Hus utan väggar, tak och ohyra. Men genom att tänka både logiskt och inlevelsefullt kan vi fylla ut tomrummen mellan fragmenten. Det här tycker jag är väldigt fint skrivet, måste jag säga. Och det ger ju, det du gör är ju helt enkelt att ge, det är ju slitet, men som kött och blod åt de här människorna som levde för mycket länge sedan.
Ja, nej, men jag är ju lite förbannad på Lauritz Weibull och hans bröder. Vad de har
källkritikens fader. Ja,
ja, och de var nödvändiga när det begav sig för att staga upp den historiska forskningen. Då. Han var alltså medeltidsforskare som sa att vi ska inte bry oss om det vi inte har minst två belägg för, och det ska vara skriftliga källor och de ska vara oberoende etc. etc. Och det där gjorde att man kastade ut väldigt mycket av en del sagabaserad forskning som verkligen var av låg kvalitet. Men det där har liksom levt vidare i en allt för kritisk inställning, framförallt bland skrifthistorikerna då, om jag får kalla dem det, gentemot den arkeologiska perioden.
Mm.
Där man i princip låter Sveriges historia börja kring år 1000 ungefär. Och sen säger att vi vet väldigt lite om vad som hände tidigare. Och så ger man bara kulturhistoriska beskrivningar av hur folk bodde, hur folk levde, hur folk krigade. Men man släpper det där med politiska välden och ekonomiska konjunkturer och människoöden. Därför att det känns som att det inte skulle gå att få fram vetenskapliga resultat. Men det gör det.
Mm.
Därför att om du bara kastar ut det där och hävdar att det fanns inget Sveavälde eller Svearike under forntiden, då ger det ju en falsk bild av vad som fanns där. Det var otroligt mycket mer avancerat. Och det där är, skulle du bete dig på samma sätt idag och säga att ja, vi vet väldigt lite om vad som händer i Australien, så att vi behöver inte bry oss om det. De var inte som vuxna människor som skapade en egen kultur eller någonting sånt där, eller politik och ekonomi. Alltså det blir, jag ska inte ta ordet rasism i min mun, men det blir ändå en väldigt nedvärderande bild av människor som är avlägsna.
Mm.
I det här fallet då, för oss arkeologer, så är de avlägsna i tiden.
Mm.
Och jag tycker att man har en plikt att lyfta fram dem som de människor de var, och att vi försöker ta del av all den här mänskliga erfarenheten, därför att det finns fantastiskt mycket att lära av de här människorna om vi bara ser dem som just människor, vuxna människor som har politiska strävanden och som är både goda och onda om vartannat.
Mm. Och du säger ju att du står på många forskares axlar i arbetet med den här boken, men det är ju inte många andra arkeologer som jag har stött på i alla fall som vågar tolka så mycket som du gör. Som vågar se, vad vet jag, mönster eller speciella betydelser i hällristningsbilder eller i bilder på såna här gravar, Kiviksgraven nere i Skåne, eller kunna tolka olika kosmologiska, mytologiska idéer i olika former av fornfynd till exempel, som du gör.
Ja, och där har jag då, som du säger då, att jag är otroligt tacksam för alla forskare. Men det problem de har, det är att de nu för tiden är väldigt specialiserade. Och det gör att de inte kan dra ut de här mer allmänmänskliga mönstren. De uppfattar sin egen period, om de till exempel håller på med period 5 under bronsåldern mellan år 900 till 700, säger jag rätt nu, ja, före Kristus till exempel. Då blir det lite svårt för dem att liksom förstå, men hur ska man tolka det? Men om man då som jag då i vissa fall ytligt, i vissa fall djupdyka, men att jag får ändå en bred bild, då gör det, det blir mycket lättare att förstå ungefär vad saker och ting föreställer. Därför att om vi tar tvillinggudarna till exempel, som bland annat professor Christiansen har jobbat mycket med under bronsåldern. Det jag kan se då när jag breddar blicken lite grann, det är just hur de här tvillinggudarna troligtvis finns redan under stenåldern och hur de lever vidare in i järnåldern. Och det här gäller även då politiska strukturer. Så att det är inte bara religion eller föreställningar. Och där är jag, alltså jag är så här pirrande glad över att jag får göra den här upptäcktsfärden och se de här sakerna. Och så tack alla kollegor i hela Sverige, både arkeologer, historiker och amatörer och lekmän som har hjälpt mig med detta under de här åren.
Mm. Det är ju kött och blod som du ger åt historien, och framför allt kan man säga kanske den äldre historien. De första 500 sidorna eller någonting sånt i boken handlar ju om det som jag skulle kalla för forntiden då, och det kanske den tidiga skrivna historien fram till 1350. De sista 650 åren då avhandlas på, vad är det, 7-8 sidor någonting sånt där. Hur vill du förklara det där? Alltså är det som ett långfinger åt liksom vår egen historia? Eller är det liksom, som jag kanske lite kan tolka som, att det handlar om att skriva liksom historien proportionerligt? Att det är ju liksom 14 000 år som har föregått vår egen tid. Och den tiden måste ju också tas på allvar. Det är ju det du gör i den här boken. Men vad är din mening? Vad är syftet med det här?
Jag kan säga så att du nämnde långfingret. Det är ett väldigt vänligt långfinger som jag sträcker upp till er alla.
Ja.
Nämligen att alltså, när folk tänker på historia, då tänker de vanligtvis på de senaste 1000 åren i princip.
Mm.
Så vad jag gör är att jag tänker att det finns så ohyggligt mycket bra historia skriven om de här sista 650 åren. Det enda man kanske missar i den övriga litteraturen, det är de långa linjerna. Så vad jag försöker göra är att jag gör allt jag kan för att rekonstruera och beskriva och förklara historien. Och jag stannar inte vid vikingatidens slut, utan jag går fram till år 1350. Så att jag liksom hakar i den följande historien som vi känner mycket mer i detalj utifrån skriftliga källor. Så jag fokuserar på den äldre tiden som inte har behandlats som riktig historia, politisk, ekonomisk, mänsklig historia tidigare. Och sen så lyfter jag fram några viktiga saker kring de sista 650 åren. Förutom att jag ger en snabbkurs i ekonomi och industrialisering, så tar jag upp också det här med yttrandefrihet och demokrati. Mm. Därför att det här är någonting sånt oerhört viktigt.
Mm. Och ganska nytt av de senaste 650 åren någorlunda. Det har ju funnits försök till demokrati, skriver du om i en äldre svensk, till exempel skandinavisk historia.
Ja,
men det är väl ett rätt nytt fenomen i alla fall, både yttrandefriheten och demokratin.
Ja, man kan säga det att det finns ju ingen skarp gräns mellan vad som är demokrati och inte. Utan det är ju fortfarande så att barn under 18 år får inte rösta till exempel. De står utanför den demokratiska processen på det sättet. Och av ganska förståndiga skäl kan man väl säga. Och sen går det längre tillbaka, så fanns det ju alltid grupper i samhället som hade rätt att samlas på ting och så vidare och få fram sin röst då. Och sen ska jag också inte glömma att nämna det jag betraktar som det absolut viktigaste. Och det är år 1335, när man i princip då förbjuder träldomen här i Sverige då. Att ingen kristen åtminstone då fick vara. Och det här är någonting som är så oerhört viktigt. Det här att alla fick ett människovärde. Och det här var någonting som var diskutabelt. Eller att just det här att man kunde behandla människor som djur och förnedra dem på olika sätt. Det går tillbaka ända till bondestenålderns början, med hallonflickan då som offras av politiska skäl och sociopolitiska skäl. Och alltså, det finns den här typen av, ska vi säga, mentalitetslinjer över historien då. Att hur ska man betrakta andra människor? Hur ska vi hantera varandra i samhället och så vidare? Och det är någonting som också blir väldigt tydligt när man har det här långa perspektivet under tusentals år.
Mm.
Och då inser man hur otroligt det är detta med Magnus Eriksson då och Skarastadgan då från 1335.
Mm. Så att alla människor i Sverige får samma värde för första gången egentligen.
Ja.
Mm.
Och de betraktas som människor helt enkelt.
Mm. Vi ska prata mer om de här långa linjerna i Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1, där vi alltså pratar med Jonathan Lindström, författare till boken Sveriges långa historia. Men Jonathan, hur tror du folk reagerar på det här då? Alltså ditt fokus på forntiden. Jag tänker på att min dotter går i ettan just nu, och jag tänker att det är väl typ hon och hennes jämnåriga som funderar på det här med stenåldern och bronsåldern. Och sen försvinner ju för de flesta de här begreppen och epokerna helt och hållet. Och skolan efter lågstadiet ägnar ju ingen större uppmärksamhet, och inte samhället eller populärvetenskapen, populärkulturen i övrigt heller. Det är ju för de flesta, och lite grann för mig också, är nästan en helt okänd värld som du målar upp här.
Ja, alltså den är ju inte okänd bland oss proffsarkeologer, men bortsett från det här då att den är styckevis...
Eller första klassarna.
Första klassarna. Det har du rätt i. Och det är väl det jag tror kan... En sak som kan ha betydelse här, det är att... Låt oss säga att du har ett intensivt hantverksintresse idag, att du ägnar åt använder händerna till någonting. Då är det väldigt fascinerande med den här sakkunskapen. Hur smidde man flinta under forntiden?
Mm. Tryckteknik kontra direktteknik och sånt där som du pratar om till exempel.
Ja, precis. Ja. Mm. Och dessutom så textilteknik och så vidare. Alltså och järnframställning, bronsgjutning, allt det här. Det finns en fascination kring det här. För många år sedan skrev en bok om en bronsåldersgubbe, då, Granhammarsmannen, så hade jag hans utrustning, redskap, och kunde i detalj med hjälp av experter visa hur han hade tält till sina handtag och skaft och alltihopa. Och det där är en otroligt, vad ska jag säga, tyst medkännande med en människa som levde för flera tusen år sedan. Och den sidan, den finns där, och den kan liksom vuxna människor njuta av. Det som har saknats, tycker jag, det finns undantag, men det som saknas ofta, det är det här att betrakta forntidens människor då som vuxna människor socialt och politiskt. Att vi kan liksom lära av dem hur de hanterar olika krisproblem då, när klimatet försämras eller när det finns aggressiva småkungar som försöker bredda sin makt och så vidare. Och hur det här livet i Norden påverkades av att romarriket plötsligt hade en gräns 20 mil söder om Skåne, nere på kontinenten. Att hur det omvälvande det var, ungefär som när vi diskuterar hur EU påverkar länderna som ligger utanför. Mm. Och det här med gästarbetare och så vidare. Så det jag hoppas bidra till, det är just att nu, varsågod, nu får ni 13 000 extra år, ja, från årtusen och bakåt med mänsklig erfarenhet. Och olika perspektiv på hur man kan hantera olika situationer.
Mm.
Och jag säger inte att historien upprepar sig. Det händer lite grann ibland, som Mark Twain sa, att det rimmar lite ibland i alla fall. Men däremot, så alltså det är som ett stort laboratorium med färdiga resultat på hur människor i olika sammanhang, som jägare eller under bondestenåldern eller vid romerska gränsen eller... hur de hanterar de här situationerna.
Mm.
Och det där tycker jag är så fascinerande, att äntligen kan man liksom se hur fungerar vuxna människor, inte papier-maché-figurer som ofta, jag tänker på vikingarnas plundringar och så vidare, de framstår ju som väldigt främmande på ett sätt, men de blir begripliga då. Mm. Och till saken hör för övrigt att jag råkar slarva bort vikingatiden.
Ja, den finns ju inte mer som ett eget begrepp i din periodindelning.
Nej.
Det är ingen slump förstås.
Nej, jag upptäckte det själv när jag satt och skrev att det funkar inte att använda vikingatiden som en periodindelning, därför att de samhälleliga processer som pågår, de hänger inte ihop med de tidsavgränsningar som vi har, utan de är väldigt artificiella. Så det var det ena skälet till att vikingatiden försvann. Jag hade ingen användning, utan jag sätter en gräns för forntiden vid 970 ungefär, och sen så kommer det katolska kungariket efter 970, alltså mitt i vikingatiden kan man säga. Mm. Det andra är att själva namnet vikingatiden gör att vi fokuserar på fel sida utav den tidens samhälle. Jag skildrar den otroliga politiska ekonomiska utvecklingen när Sveariket expanderar in i Ryssland, nuvarande Ryssland. Och man har alltså handelsvägar som sträcker sig ända ner till Bagdad. Och då finns det alltså, det här ska nyanseras, det är det här man ska visa, därför att det kräver en otroligt ett avancerat samhälle hemma i Mälardalen som är centrum för Sveariket vid den här tiden. Att vi måste förstå, det handlar inte bara om att det är adrenalinstinna grabbar som nu drar vi ut på äventyr, utan det finns en väldigt sofistikerad politisk struktur med tingsmöten på olika nivåer och ledungsorganisation och så vidare, som då ligger bakom det här. Mm. Och kungen, han har ett råd, han rådfrågar gudarna, man för det vidare till tinget och sen kan man föra det vidare till andra ting. Alltså det är mycket, mycket mer komplicerat än vad vi tänker. Det är samma sak med runalfabetet då, att det används säkert på ett helt annat sätt än vad vi tror.
Mm. Och som du säger då, varsågod alla läsare, 13 000 år som du sannolikt inte har vetat så mycket om. Och det gäller för mig också, tror jag, trots att jag är mer än genomsnittligt intresserad av den här epoken då, eller den långa, långa forntiden. Men återigen då, de här människorna som du målar upp, som ju de flesta av dem har vi ju ingen aning om vad de kan ha hetat, men du hittar ju också namn och liksom karaktärsdrag kanske till och med på många av de här ändå. Jag menar, en bok som beskriver så Sveriges långa historia, där ju, ja, Gustav Vasa är väl om den en gång, tror jag kanske, vad jag kunde hitta.
Ja.
Och
två gånger. Första.
Ja, två gånger sådär, ja. Men de flesta kända historiska personer finns ju knappt ens med. Däribland är det alla de här för oss andra hittills okända personerna som väcks till liv. Alltså, vad är det för några utav de här som du, om du bara kort får välja någon eller några som du tycker att vi borde liksom känna till? Som ju uppenbarligen också är en viktig del av Sveriges historia.
Ja, alltså nu är det ju så att folk känner till Hallonflickan ganska, alltså de som är historieintresserade.
Men, ja, hon finns utställd på museum till exempel,
ja,
i Skara.
Skara
är det,
ja. Ja. Och det är alltså en 19-årig tjej som troligtvis kan vara från Skånetrakten och som har offrats då i en sjö på den tiden då. För vad blir det nu, 5700 år sedan, så blir det.
Och åt hallon som sin sista, nästan rituella kanske man kan tänka sig, måltid då.
Ja.
Och innan då, hon dränktes på obehagligt sätt. Ja,
ja. Och då är det så här att hon var inte ensam, därför att man har hittat spår av unga kvinnor som offrades ner i Skåne och i andra delar av Falbygden också. Så det här var ett fenomen. Som är, alltså ett groteskt fenomen som dyker upp där. Alltså från jägarstenåldern så har vi många exempel på att folk i vredesmod dödar varandra. Det är olika stider och sånt där. Men här har du alltså ett kallt, rituellt mördande utav en människa. Mm. Alltså rent sadistiskt. Och det här, det måste vi försöka förstå. Varför gör man en sån sak? Och det hon med sitt öde då pekar på, det är just det här hur samhället... Det växer fram en ideologi där människor tar sig rätten att avliva människor på det här sättet, rituellt. Då, va?
Och en patriarkal värld får man väl säga också, som verkligen visar sig där. Ja,
ja, och då är det viktigt att komma ihåg att i patriarkat så är det också så att ledande kvinnor kan spela en roll för att bevara patriarkat och sånt där. Så att det inte är något sånt där, liksom, ja, män har alltid varit män i alla tider eller något sånt där, utan det här är viktigt att försöka förstå vad det är för mekanismer. Och samtidigt som jag lyfter fram då många, ska vi säga, starka kvinnor i historien, bland annat järnprinsessan, som, alltså en dansk prinsessa som gifte sig till Västmanland, Badelunda, och som troligtvis var som en stor järnförstinna och hade en väldigt betydande roll. Jag lyfter ju fram de exempel som finns, flera exempel på detta, men man måste samtidigt komma ihåg att det var ett kvinnoförtryckande samhälle i stort, va? Och det gäller att balansera, och det är det där jag också tycker är så viktigt. Vi måste se både det goda och det onda i samhällena. Vi kan inte använda den som en exempelsamling. Titta här, kvinnor kan gå tillbaka. Inte enbart det, utan vi måste också visa, titta här hur förtrycket ser ut.
Mm. Och du skriver ju också, måste jag bara säga, om alla dessa mäktiga män då, inte minst den här politiska historien som du vaskar fram och som man ju kanske möjligtvis kan ha stött på i en tidigare sagalitteratur, kanske 1800-talets liksom arkeologiska bild av gamla Uppsala till exempel. Här kommer ju de här människorna till liv igen för första gången på mycket länge, och det känns som att man lär känna dem, alltså Erik och Anund och allt vad de heter där i gamla Uppsala. Rika sveakungar. Det är fascinerande.
Ja, och det finns det, alltså, och det här är ju tack vare just då, i det här fallet så är det en professor i Uppsala som har lyckats visa vad som är relativt pålitlig historia i de gamla poetiska källorna då, därför att det går att kombinera med arkeologiska fynd och det går att ta olika oberoende, i sig osäkra källor, och så får man fram då fascinerande levnadsöden och många detaljer kring hur hur Sveaväldets framväxt såg ut under 500-talet framförallt då, till exempel, och även under 800-talet. Och sen ska jag bara säga en liten favorit, fast jag tror inte jag tycker om honom, jag skulle inte vilja träffa honom i verkligheten, men jag har lyckats snoka reda på den första till namnet kände svensken, om vi nu med svensk menar någon från det som är Sverige idag, alltså innanför gränserna. Och det var en kille från, troligtvis från södra Gotland, som i sin ungdom åkte ner och tog tjänst tillsammans med flera vapenbröder i romerska armén. Han kan ha varit ingått i romerske kejsarens livvakt uppe vid gränsen där vid Trier eller någonstans där i Centraleuropa eller Västeuropa. Och han har sedan återvänt hem och sen har han omkring år 310 deltagit i ett angrepp på Danmark tillsammans, gutar och svear som samordnade ett stort angrepp på Danmark, troligtvis utav handelsekonomiska skäl då, för att komma åt kontakter med romarna bland annat. Och han råkade lite illa ut då, och hans vapenutstyrsel och hela hans skepp offrades i en mosse. Och på, jag tror att det är på svärdet, tror jag, så finns det inristat hans namn.
Mm. Vad hette han då?
Han hette, och nu får runologen Magnus Källström ringa in och korrigera mitt uttal. Han hette Harklar.
Mm.
Och det är ett namn som är besläktat med harkla.
Mm.
Men mera har betytt den larmande, den högljudde. Och det, okay, där tycker jag är lite poetiskt vackert, att den första till namnet kände, alltså första gången vi får ett namn och kan säga vad någon hette, så är det den larmande.
Precis,
den,
han ville han som synas låter.
Ja, ja, precis. Så att, det börjar alltså tidigt 300-tal och sen dyker upp. Och det är en annan forskare som sysslar med guldmedaljonger och annat, som har kunnat visa att det finns alltså föreställande porträtt på tidiga småkungar, bland annat Sveakungen från det sena 300-talet, som inte heller får den uppmärksamhet de borde få. Alltså. Så att, det finns så mycket att berätta och knyta samman så att det blir begripligt på det här sättet.
Och så att det också blir roligt måste vi kanske påpeka, för det, den historia som du har skrivit, man har roligt när man läser den här boken, inte bara då för larmande krigare då på 300-talet. Du skriver ju till exempel om pålbyggnadskursen som de här 13-åringarna i Alvastra får när de beger sig ut på den här pålbyggnaden och ska liksom i någon sorts initiationsrit bli vuxna män och sådär. Så det känns som att det är ganska signifikativt för din syn på historien och arkeologin, att det är någonting i grund och botten ganska komiskt, eller?
Ja, alltså det, jag tror, jag skulle inte använda uttrycket komiskt, men däremot så är det här att det är mänskligt, och där finns humorn med. Och själva min upptäcktsresa då, när jag har suttit och skrivit och forskat och diskuterat med andra arkeologer, det har varit så fruktansvärt lustfyllt, och jag har suttit och skrattat högt många gånger och varit tvungen att resa mig från skrivbordet och springa runt i ren upptäckarglädje. Så att på det sättet så är det är lustfyllt och det är roligt.
Mm.
Och det är just för att det blir så mänskligt. Mm. Så att ja, det har varit ett stort äventyr.
Mm. Jag skulle gärna vilja se det här som ett nytt standardverk. Du kanske håller med, men jag misstänker samtidigt att folk som sitter på universiteten runt om i Sverige kanske skulle ha andra saker att säga om det. Vad tänker du om hur mycket du har tagit ut svängarna här nu när du har lagt ditt stora, stora pussel över de här senaste 14 000 åren?
Jo, då är det så här att det finns en ska vi säga så här, att den som berättar den bästa historien får ett litet övertag, bara det, om man berättar någonting bra. Och jag tror ju naturligtvis i denna stund att jag har berättat ganska korrekt vad som har hänt och inträffat och gjort vettiga tolkningar. Speciellt som jag har bollat dem med olika forskare då. Men jag är samtidigt övertygad, rent statistiskt så måste jag hamna fel titt och tätt. Så att jag tycker att jag ser fram emot att olika forskare säger att ja, den där perioden, jag tror inte att man hade en koloni där och där, eller jag tror att slavupproret inträffade lite längre söderut. Alltså att det blir en diskussion utifrån den här. Så att det är jag beredd på. Däremot så har jag inte så mycket till övers för att man skulle avfärda det därför att jag tar ut svängen, att jag försöker måla upp situationer. Därför att det är ett sätt att forska. När jag till exempel pratar om det stora bronsålderslaget som inträffade på 1200-talet före Kristus i norra Tyskland, där troligtvis nordbor deltog, Tollensee-slaget, då har jag diskuterat med militärer om hur kan det ha gått till och alltså olika detaljer. Och försöker sätta in det i ett politiskt sammanhang.
Ja, det är som ett bakhåll nästan där de ska över någon bro, de här motståndarsidan helt enkelt. Ja. Något överfall, folk springer ut från skogsbrynet med klubbor och vapen.
Ja, ja, fruktansvärt
många människor som dör.
Ja, det var ju tusentals människor inblandade i det här slaget. Det har ju gett en helt ny bild av nivån på samhällena vid den här tiden, alltså under bronsåldern för 3000 år sedan drygt. Men då är det ju så att jag vet ju självklart att jag kan ju inte säga exakt hur folk rörde sig i sådana här saker, men vad jag målar upp i en bild och jag talar om att det här, nu målar jag upp det här, så tror jag att det skedde, så att man kan själv ta ställning till det. Och sen har man alltså tillgång till fakta, precis som jag då, att det här och det här vet vi och vi kan förklara det på olika sätt. Att inte göra så är att på något vis förstöra källmaterial, att inte liksom lyfta fram det här, därför att det är vi arkeologer som ska göra de här lite mer flygande tolkningarna, därför att vi sitter inne med den breda kunskapen om forntiden och det gör att vi kan ge ett troligt scenario och sen kanske det inte stämmer. Och så här arbetar alltså moderna historiker också när de försöker ta reda på Erlanders beteende och så vidare. Nu har vi ju hans dagböcker då. Gamla
de har lite lättare att jobba med
det. Ja, precis. Ja, det är lite fusk tycker jag. Men det är ju fortfarande så att man måste fylla i de luckor som finns och betrakta, precis som man betraktar Erlander, Tage Erlander som en människa, vilket jag utgår från att vi alla gör, så måste vi betrakta de här forntida människorna också som just människor, så att de försöker vara rationella, de har olika vanföreställningar, de försöker hantera sin tillvaro, de har drifter och annat. Så att jag tror att det är inte det man ska kritisera i sådana fall. Jag tror det ligger liksom mer som en tolkningshjälp, den här logiska inlevelsen. Och sen så får man diskutera då fakta i sammanhanget att nej, men det där funkar ju inte därför att han hittades 3 meter därifrån. Eller något, alltså att det kan man gå in på. Så att,
och man kan säkert diskutera huruvida det är den bästa berättelsen förstås, men vad man kan säga är ju att nu har vi verkligen en stor berättelse om Sveriges forntid som ju jag vill mena att vi kanske egentligen har saknat.
Ja, alltså jag vill inte låta mallig, men det är den bästa på det sättet att det är den första gången som det sker ordentligt genomfört. Och det gör att hugg på och kom med rolig kritik och så vidare. Jag tål det mesta. Sen kan vi då hjälpas åt att ifrågasätta om jag till exempel har tolkat ett småkungadöme lite felaktigt eller något sånt där. Så kan vi liksom putsa upp det och hitta troligare tolkningar på saker och ting.
Och jag vet ju i alla fall att min första klassdotter här kommer att svälja boken med hull och hår, åtminstone kapitlet om stenålder. Det är väl 3 kapitel kanske om stenålder åtminstone. Vilka andra tänker du kommer att gilla din bok? Alltså vilka ska läsa den här? Hur tror du helt enkelt att forntiden står sig inom det här stora intresset som finns för populär historia?
Alltså vad jag hoppas är att jag kan lyfta in då folk som oftare är mer intresserade av 1700-tal och dagbokshistoria, om man ska säga, ska kunna ha glädje av den här. Alltså icke-arkeologer bör kunna njuta av boken som långläsning, ska jag säga. Den är ju på 618 sidor.
Ja, men det är ändå, för att få 14 000 år på det sedantalet så är det väl ganska lätthuggat.
Ja, precis. Jag har försökt skriva lättsamt. Och sen så har jag dessutom 50 kartor nyproducerade som Carl Åkesson har gjort. Och jag tror jag formulerar mig som att det är färgsprakande gråskalor. Därför att jag blir själv fascinerad av de här kartorna. Därför att det, för första gången så får man se den politiska utvecklingen och historien i bild på det sättet.
Sveriges långa historia, människor, makt och gudar under 14 000 år heter alltså boken. Författaren heter förstås Jonathan Lindström. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Och i Vetenskapsraden Historia så håller vi oss kvar inom arkeologin. Det har blivit dags för veckans historiska och arkeologiska nyheter med Urban Björstadius. Välkommen.
Mm, tackar. Ja, Jonathan Lindström här nämnde ju slaget vid Tollense under bronsåldern.
Ja, det här fruktansvärda slaget.
Som vi har varit inne på flera gånger. Det har ju skett en hel del utgrävningar där under senare år. Och på den här platsen så har man nu hittat en liten bronsstatyett. Förvisso några hundra år yngre än slaget, men som kanske ändå markerar, ja, men den här platsens viktiga betydelse. Det handlar om en 15 cm hög kvinnofigur, och man har tidigare hittat, ja, närmast identiska figurer i bland annat Skåne och på Själland. Mm. Och det här tyder ju kanske då på att de här områdena, ja, men sannolikt hade starka band med varandra.
Mm. Det skriver han om i sin bok också, ska jag säga. Men det här är alltså inte, som du säger då, samband med Tollenseslaget, utan ett par hundra år yngre.
Alltså forskarna spekulerar i att det här slaget kan ha traderats i människors liksom minne, och att man kan ha offrat den här kvinnofiguren till minne av de som drabbades i slaget. Men det ska vi låta vara osagt. Främst handlar det väl om att de tror att det är en gudinna då, en gudinnefigur som har deponerats i det här vattnet som ligger upp, ja, men i princip samma vadställe som slaget stod. Och att den här figuren kanske snarare är en slags, ja, men en vikt som kan ha använts vid handel. De här figurerna man har hittat, de har nämligen inbördes olika vikter som motsvarar då ett slags viktsystem som användes vid den här tiden och som kan spåra sina anor tillbaka till Egypten faktiskt.
Mm-hmm. Alltså en kvinnostatyett, gudinna, men som också har haft en helt praktisk betydelse då i handelsvägarna.
Ja, nu ska vi vara ärliga och säga att vi vet inte exakt varför den har deponerats här och vad den har använts till, utan det är spekulationer från forskarna. Och apropå såna här kvinnliga figurer från fortiden, så känner väl de flesta kanske till den yppiga damen Venus från Willendorf. Mm. Den här lilla kvinnofiguren som ju hittades i österrikiska Willendorf. Nu visar en ny studie att hon inte kan ha tillverkats just där i Österrike. Hon hittades ju 1908 och är tillverkad i oolitisk kalksten för 29 000 år sedan. Så det här är ju alltså en väldigt gammal figur.
Ja, en av de äldsta europeiska konstföremålen får man nästan säga.
Ja, och man spekulerar då att det är en fruktbarhetssymbol utifrån, ja, men dåtidens skönhetsideal. Och hon är då också målad med röd ockra. Men genom att skanna Venus från Willendorf så har man nu kunnat se att den här stenen som hon är gjord av sannolikt kommer från Gardasjön i Norditalien. Vilket alltså innebär att hon kommer då från andra sidan Alperna. Mm. Men forskarna tror inte att hon kan ha tagit sig från Italien till Willendorf.
Nej, hon har ju ben,
under
kraftiga
sin
ben.
Nej, men alltså själva. Att det har tagit några generationer för att färdas dit. Men ska vi tillägga också i dessa tider, den här stensorten finns inte bara i norra Italien utan också faktiskt i Ukraina, 160 mil från Willendorf. Så det kan vara så att hon har ukrainskt påbrå.
Precis, svårt att exakt då analysera den här olitiska kalkstenen.
Olitiska kalkstenen, ja. Och så ska vi avsluta vår arkeologiska fyndresa i Europa på våra egna breddgrader, närmare bestämt i Norge. För som vi ju tidigare har rapporterat så ser ju allt fler fynd dagens ljus nu när glaciärerna smälter. Det som göms i snö kommer fram i tö, som man ju säger så här, på vårkanten. Och i den här glaciärkanten så handlar det om vapen och redskap som har använts vid renjakt helt enkelt. Det handlar om en handfull 1700 år gamla pilar, några med pilspetsen kvar, några utan. Och ett 40-tal stengömslen, man har alltså byggt upp bakom stenar, gömslen där jägarna har kunnat gömma sig och på så sätt överraska renarna vid jakt.
När de varit nära nog som har skjutit med de här pilarna helt enkelt.
Precis, ja. Så.
Och det är ju fascinerande, som du säger, vi har rapporterat om det tidigare i Vetenskapsraden Historia, och det är ju superspännande att man hittar de här fynden ofta så välbevarade när glaciärerna smälter undan, men egentligen en ganska så läskig anledning förstås, att det är klimatförändringarna som skapar det här, arkeologi.
Den enes död, den andres bröd, som klimatologen sa till arkeologen, eller något. Ja, men visst, det är deppigt, är det.
Tack för det, Urban Björstadius.
Tack.
Sist i Vetenskapsradion historia, dags för en lyssnarfråga. Det har ju diskuterats mycket om ett ökat kärnvapenhot i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Och lyssnaren Lars-Göran Nyberg vill veta mer om atombomberna över Japan 1945. Vad är den vedertagna uppfattningen bland historiker idag, undrar Lars-Göran. Var USA tvungna att använda kärnvapen för att få ett slut på kriget? Eller handlade det mer om en styrkedemonstration eller kanske hämnd för det japanska anfallet mot Pearl Harbor? Och historieprofessor Dick Harrison har ett svar.
Det finns väldigt många som tror sig ha sanningen på det här, konspirationsteoretisk sanning då. Varför nödvändigtvis använda atombomber i krig när man hade så många, många andra vapen hade rustat så jättemycket? Varför tar man då till det extrema supervapnet? Kan det inte ha varit i själva verket för att visa Stalin vad skåpet skulle stå? Att det här var riktat mot Moskva egentligen. Det är den kalla krigsgröna att alltså Truman använde atombomberna för att markera revir mot kommunismen. Han hade ju inte behövt göra det och så vidare. Tittar man närmare på hur mentaliteten såg ut i andra världskriget när man arbetade sig fram till atombomben, så blev det, menar jag, mycket, mycket lättare att förklara det här. Det finns inget mysterium, menar jag då. Nu är säkert många som tycker att jag är någon sorts cover-up-människa. Men alla sidor i andra världskriget, alla, Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, allesammans använde de bästa vapen de hade tillgång till. Så fort man fick till en V1 eller V2-raket i Tyskland så smäller man av den från Peenemünde eller någon annanstans. Så fort man är klar med atombomberna i USA använder man dem. Så fort man får en ny stridsvagn i Sovjetunionen sätts den in. Man har alltså inte råd för sig själv eller för andra att hålla inne med sina bästa vapen. Att man bara smäller av 2 atombomber mot Japan, det beror på att man hade 2. Hade man haft 5 hade man mycket väl kunnat använda dem allesammans om inte Japanen hade kapitulerat. Man gör det för att man vill vinna så fort som möjligt. När det gäller Sovjetunionen så ligger USA, först Roosevelt och sen Truman, de ligger på. De vill ha in dem i kriget. De vill att Sovjetunionen ska expandera in på japanskt territorium så fort som möjligt. Och man tjatar på Stalin att göra det. Det är alltså inte alls så att man är rädd för kommunistisk expansion. Tvärtom, man tycker att kommunisterna är lata och långsamma som inte hjälper till. Kom hit och hjälp oss. Invadera Manchuriet någon gång, please. Och så dröjer Stalin. Dessutom är det en kapplöpning. Motståndarna försöker experimentera sig fram till supervapen också. Så det gäller att spränga atombomben så fort som möjligt i LM och Gordo och sen se till att börja producera så att kriget kan ta slut. Att säga att man skulle ha bromsat och istället använda vanliga vapen, ja, det är ungefär som om vi idag skulle säga att covid-19, alltså det klarar ju läkarvetenskapen om. Varför ska vi använda vacciner? Vi kan använda alla våra forskningsinstitutioner till att göra andra saker. Det är som långsiktigt bra. Det här löser sig. Sanningen är att man gör i sådana här lägen det snabbaste, effektivaste som finns hela tiden. Dessutom vill jag bestämt hävda vad det rätt sett till antal döda människoliv att använda atombomben. Hade USA istället valt att invadera Japan på det svåra traditionella sättet så hade det med absolut visshet kostat många, många fler människoliv. Nu avslutade man kriget kvickt. Man fick till den tekniska lösningen och man såg till att andra världskriget inte drog ut på tiden ett halvår längre. Och med det var alla nöjda. Sen upptäcker man i efterhand att nu har vi ju fått en ny supermaktsrelation med en fiende. Och då gäller det att försöka bygga upp nya lager och få ännu bättre vapen. Men den här kapprustningen, den har man ju inte i skallen när man släpper atombomben. Då vill man bara bli av med kriget mot Japan så fort det bara går.
En sak som Lars-Göran Nyberg undrade över där, vad amerikanerna kan ha haft i skallen, är ju detta med hämnd. Vad tänker du kring det då? Är det något särskilt med atombomberna som skulle kunna ha liksom handlat om en hämnd mot Pearl Harbor till exempel?
Nej, alltså i så fall så är det snarast utplånandet av japanska flottan vid Leytebukten, men nej, inte ens det. Man har alltså inte råd att tänka i hämndtermer. Hade det rört sig om att man hade velat hämnas på Japan, då gör man det i samband med freden efteråt. Man hade kunnat avskaffa kejsardömet till exempel. Det var ett guldläge. Det gör man inte. Man hade kunnat tvinga av dem betydligt större landavträdelser. Det finns alltså flera möjligheter att hämnas på som man inte tar. Så har man nu ett jättebra vapen som man kan släppa från luften utan att någon amerikan behöver dö och som leder till att Japan kapitulerar fort, då gör man det. Det räcker som argument. Det finns inga skäl till att man skulle grubbla längre, släpp bomberna fort som tusan och sen får de skriva under fredsavtalet. Och det lyckades.
Historia@sverigesradio.se skrev lyssnaren Lars-Göran Nyberg till med sin fråga om kärnvapen. Skriv du också om du vill att Dick Harrison ska reda ut historiska mysterier. Så hör du svaret i ett framtida Vetenskapsradion Historia.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.